Ibland så ryckte man håret av sig till och med, och skägg, hår. Står in i Hemja och i Esra. Så föll han ner till jorden, men han klagar inte, han tillbeder. Och det har vi väl förundrats många gånger över, hur han kunde ta sådana ord i sin mun. Naken kom jag ur min moders liv. Naken ska jag vända åter dit. Herren gav och Herren tog. Lovat vare Herrens namn. Vad fantastiskt att kunna ha en sån livsfilosofi. Att erkänna Gud rätten till att ta allt vad vi har. Hur många av oss lever med en sån livsfilosofi? Om det skulle hända i natt att vårt hus brann ner och allt vad vi äger försvann. Skulle vi erkänna honom rätten till det? Jag ställdes inför det mycket konkret när vårt barn låg döende. För vårt förstfödda barn. Och just inte förrän jag kom till den här attityden. Herre, du gav, du har rätt, du har naturligtvis rätt att ha. Så befriades jag ifrån den fruktansvärda, ja, gräns till bitterhet som man känner i en sån. Du får inte, det får inte ske, va? Men när man kan ha en sån här avslappnad attityd. Jag säger inte att jag skulle kunna klara det en gång till, men jag tror att Gud, att vi inte bara ska se det här som en demonstration av Jobs fantastiska mod. Utan att det är ett uttryck för Guds, för kraften i Guds nåd. Det är kraften i Guds nåd. Att när mattan rycks under, under våra fötter, rycks undan under våra fötter och vi har ingenting kvar. Att vi mitt i askan ändå kan prisa Gud. Det är den största demonstrationen på Guds nåd som finns. Allt för mycket av det vi har omkring oss räknar vi så som vårt eget och tror att vi har rätten till det och rätten att behålla det in till den dag vi dör. Och en del resonerar till och med så att får jag inte ta det med mig så går jag aldrig. Det är bara det att där har vi inget val. Vi måste gå en dag. Och ingenting får vi ta med oss. Men hur många svenskar lever i den ödmjuka attityden? Så vid allt detta syndade Jobb icke och talade inte ett lasterligt mot Gud. Och därmed var Satans lögn bekräftad, avslöjad. Du ljög Satan. Du ser att han inte förbannar Gud. Så när åklagaren andra gången trädde fram inför Guds ansikte, får samma fråga, så återigen påpekar Gud Jobs ostrafflighet. Ännu håller han fast vid sin ostrafflighet och flyr det onda. Så har du då utmanat mig mot honom utan sak. Men Satan har ytterligare en förklaring. Och det är hans andra anklagelse mot Gud. Och mot Job, kan vi säga. Hud för hud, och vad man äger giver man ju för att själv slippa undan. Med andra ord, ja, Job tyckte väl att det kunde få gå åt skogen med det andra, bara han själv klarar sig. Men räck ut din hand och kom vid hans kött och ben, då ska du få se att han ska tala förgripligt mot dig. Så vad Satan här anklagar Job för, det är att hans religion är av egoistiska skäl. Jobs religion är egoistisk. Han håller sig till dig bara för att själv klara sig. Så anklagas kristna också ibland för att vara egoistiska. Ni tror bara för att ni ska slippa komma till helvetet, liksom. Den här attityden. Och jag hoppas att vi inte har en sån neurotisk tro. Så att det är bara för att rädda oss ifrån det onda. Det vore tragiskt om det skulle vara så negativt motiverad. Utan det är ju istället vad vi har fått tagit emot som håller oss kvar. Nåväl, han godtar också denna utmaning. Men även här sätter han en gräns för Satans nya attack. Hans liv får du icke komma vid. Du måste skona hans liv. Men han fick tydligen tillåtelse att härja ganska fritt med Jobb. Men livstråden fick inte klippas av. Ja, det här lär oss ju ytterligare någonting om Satan, kan vi säga. Att olika former av nöd, sjukdom, ekonomisk nöd, som det var för Jobb här till att börja med, kan vara av Satan. Ibland ska vi i ärlighetens namn säga ro vi för det själva, va? Så det går inte att säga så lättvindigt som en del ibland gör. Det var Satan som gjorde att jag gjorde det. Han fick mig att stjäla. Fy på Satan. Och vi skyller på honom, va? När det egentligen är vår egen efterlåtenhet och egen dumhet ibland som gör att vi hamnar i olika trångmål. Så vi får inte förhasta oss det. Men jag säger, ibland så kan det vara en ren satanisk attack. Lidandet kan vara orsakat utav djävulen. Kroppsligt lidande, själsligt lidande kan vara det. Och om inte Jobb hade underordnat sig Gud i den här första prövningen, så hade Satan triumferat inför Gud, eller hur? Då hade han vunnit sitt argument. Men Guds nåd bevisas vara tillräcklig. Det är inte, kom ihåg det, jag tror vi ska se det så, att det inte är så mycket en demonstration av Jobs Guds fruktan och trosvisshet här, som det är av styrkan i Guds nåd, som kan uppehålla en människa i en sån här fruktansvärd situation, så att hon inte helt rasar samman bara och förbannar Gud. Jobs sjukdom beskrivs första gången i den 7:e och 8:e versen. Och nu ska vi se. Jag vet att vi har flera sjuksköterskor här och kanske någon läkare också. Vad ni ställer för diagnos. Vi börjar alltså i 2:7. Svåra bullnader från fotbladet ända till gässan. 2:12. När hans vänner kommer, såg honom, så kunde de inte mer känna igen honom. Och de brast i gråt. Alltså han hade tydligen förändrats utseendemässigt så av sin sjukdom att det inte gick att känna igen honom. Vi går till kapitel 7, vers 4. Så snart jag har lagt mig är min fråga, när ska jag få stå upp? Till aftonen synes mig så lång, jag är övermätt av oro innan morgonen har kommit. Sömnlöshet kan vi kalla det, på grund av själslig oro. I vers 12, vers 14 i det 7:e kapitlet. Då förfärar du mig med drömmar när jag har lagt mig. Och med syner förskräcker du mig. Mardrömmar. När han väl somnade. Vers 15. Ja. Nej, hellre vill jag nu bli kvävd. Hellre dö än vara blott knotor. Han är tydligen utmärglad. Kapitel 19. Vi kan börja vers 17 där. Min andedräkt är vidrig för min hustru. Jag väcker leda hos min moders barn. Alltså sina syskon. Dålig andedräkt. Ja. Och i vers 20. Benen i min kropp tränga ut i hud och hull. Knappt tandköttet har jag fått behålla kvar. Kapitel 30. Vers 30 kan vi börja. Min hud har svartnat och lossnat från mitt kött. Benen i min kropp är förbrända av hetta. Är det feber också? 30. Vers 17 i samma kapitel. Natten bortfräter benen i min kropp och kvalen som gnagar mig veta ej av vila. Genom övermäktig kraft har mitt kroppshölje blivit vanställt så som en livklädnad hänger omkring mig. Sårskorpor kanske över hela kroppen. Ja, det här är väl de... Sen skulle vi naturligtvis kunna använda många andra ställen som beskriver det själsliga lidandet vid allt detta, va? Och övergivenheten, att han sitter utanför staden föraktad och övergiven, utstött. Vad säger medicinska personalen här ikväll? Det skolade i tropisk medicin. Nej, jag vet inte. Liknar det någonting? Får den här bilden klar för sig? Vad sa du? Spetälska har föreslagits, ja. Det finns en del som tyder på det, kanske. Finns det någonting som heter elefantiasis? Det har också föreslagits. Men vi ska komma ihåg att vi rör oss med poesi. Och de här verserna vi har läst, de är inte givna för att ge en detaljerad symptombild, va? Utan det här med benen i kroppen är förbrända. Det kan vara ett uttryck för feber till exempel. Benen, de tidiga hebreerna och Bibelns människor och folken omkring, de hade en klar uppfattning om att just benmärgen var ett väldigt viktigt organ, heter det inte, men en viktig del i människokroppen, som vi först i västlandet långt senare kom underfund med. Därför används just benen så ofta. Benen i min kropp är matta och allt vad det står. Det var liksom livskraften i benen, i själva benmärgen, som man hänvisade till. Så jag tror inte vi kan komma fram till en klar diagnos här, men om det vore spetälska så menar man att då skulle inte ens hans vänner ha vågat komma honom så nära. Nu satt han visserligen övergiven och bara tre kommer. Så vi kanske får lämna det därhen. Det är faktiskt så att boken uppehåller sig inte så mycket vid själva symptombilden. Som jag sa tidigare, det är inte det som är huvudproblemet, hur ont det gjorde eller var det gjorde ont. Utan det är mer ett teologiskt problem, varför får det inträffa, Gud? Och varför gör du ingenting, varför svarar du inte? Utan det är inte, koncentrationen ligger inte på lidandet som sådant. Men låt oss nu se på Jobs tröstare. De introduceras i det andra kapitlet redan. Ja, vi kanske skulle nämna Jobs hustru, som tyvärr inte står honom bi i den här situationen. När han sitter där i askan och skrapar sig med en lerskärva. Håller du ännu fast vid din ostrafflighet? Tala fritt ut om Gud och dö. Jag vet inte om hon menar väl eller om hon är bitter på Gud eller hur man ska tolka det här. Eller om hon helt enkelt är ironisk mot Jobb. Men du talar som en dåraktig kvinna, tillrättavisar Jobb henne. Och återigen, som efter första prövningen, tar vi emot det goda av Gud, ska vi då inte också ta emot det onda? Det vill säga, tackar vi ja till de goda dagarna, skulle vi då inte tacka ja till de onda också? Eller med vilken rätt har vi att kräva att alla våra dagar bara ska vara goda? Om vi inte vill ta emot de onda, så ska vi heller inte säga tack för de goda. Det vore logiskt, menar Jobb. Vid allt detta syndade Jobb icke med sina läppar. Nu ska jag inte nämna för mycket om Jobbs rättfärdighet här. Det ska ni själva få brottas med lite grann. Så tar vi upp det nästa gång. Men de här tre vännerna, de fick höra om de här olyckorna som hade drabbat honom, och de kommer var en från sin ort. Det är kanske inte så långa avstånd, men kanske ett par tre dags resor innan de var samlade där. Och vi vet ju inte hur lång tidsrum som har förflutit från det att de första olyckorna inträffade, och ryktet spred sig och de tre vännerna kommer. Och nu måste jag säga att jag beundrar dessa vänner till Jobb. De klandras ofta, man klandrar ofta på dem för att de var så usla tröstare, sägs det. Men jag tycker de är fantastiska. Titta här i vers 11. För det första, bara detta faktum att det är bara ett tre som kommer visar att det måste varit verkligen vänner till Jobb. Han var ju rik, han hade mycket tjänare, han var god vän med hela stans befolkning, och han kände över hela landet. Hade säkert många, många vänner i framgångens tider och dagar. Då fanns de där till överflöd. Men nu när olyckan drabbar honom, då är det ont om vänner, va? Det brukar vara så. Det är alltid fler vänner i medgången än i motgången. Men samtidigt i motgången, som det heter ett ordspråk, så visar sig de verkliga vännerna. Så det måste ha varit verkliga vänner som tar sig tid, som avsätter tid för att resa till Jobbs stad och dela hans lidande, visa sin sympati. Det måste vi väl ändå beundra dem för. Och det mest fantastiska, ja, det står att de begav sig åt stad för att ömka honom och trösta honom. Vers 12. Och när de då ser hur eländigt det är, så gråter de, river sönder sina mantlar, kastar stoft mot himmelen, ned över sina huvuden. Uttryck för djup sorg och förtvivlan. De tar inte lätt på det här. Och sen så sitter de där tysta i 7 dagar och 7. Vilka tröstar. Det var de skulle ha försökt att vara tysta också. Kanske. Nåväl. Men då hade det inte blivit någon poesi av Jobbs bok. Den här boken ska ju framföras i dramaform egentligen. Den är skriven för drama. Så skulle vi läsa den på ett rätt sätt, så borde här finnas en Jobb och 4 tröstare. Och någon som tolkade Herrens röst. Liksom Höga visan också är framställd eller skriven för att framföras i dramaform, va? Så det finns ett visst bibliskt fog för dramatisering faktiskt, hur man nu gör det, men det här är skrivet för att olika röster ska liksom möta varandra, va? Och jag har hört en del av Gamla testamentets litteratur läsas på det sättet. Det är fantastiskt underbart. Profeterna kan läsas på det sättet också i många fall. Bara att höra flera röster från lite olika håll i rummet som säger de här, det går hem på ett helt annat sätt än om jag bara skulle stå här och föreläsa det för er, till exempel. Nåväl, De sitter tysta i 7 dagar och 7 nätter. Utan att någon av dem talade ett ord till honom. Eftersom de såg att hans plåga var stor. Och det är väl ett fint sätt att visa medlidande. Man kommer inte med färdiga svar. Och man säger faktiskt ingenting förrän Jobb själv har börjat tala. Det är han som öppnar munnen för första gången. Och framställer de här stora frågetecknen. Och det är då de kommer in i bilden. Va? De talar sedan till Jobb. De talar inte om honom. Eller bakom ryggen på honom. De går inte bakom hörnet och säger, vad tror ni Jobb har gjort som har råkat i såna här olyckor? Vad tror ni han har gjort för synd? Utan de går direkt på honom. Du måste ha gjort någonting, Jobb. De är öppna och ärliga i alla fall. Även om de kanske inte har rätt. Men vi måste tro att de är ärliga och försöker. Och de tycks mena väl. För de uppmanar Jobb att bekänna, vända om så att han på nytt ska bli upprättad. Så nu har vi mycket att lära av de här tröstarna. Kan vi sitta tysta en vecka? Vi ska vara så snabba med svaren ibland. Jobbsklagan kapitel 3 kan vi titta lite på. Det är 3 frågor i det kapitlet. För det första så frågar han i vers 3 och framåt. Varför föddes jag? Varför skulle jag födas? Och han förbannar sin födelsedag alltså. Men det är en underförstådd fråga i det. Vad tjänade det till att jag föddes? Den andra frågan kommer i vers 11. Varför fick jag dö strax i moderskötet? Förgås vid det att jag kom ut i min moders liv. Alltså varför dog jag inte redan i födseln? Det ligger väldigt nära första frågan naturligtvis. Men det är nästan som... Det är lite skillnad ändå. Varför fick jag dö? Och tredje frågan, vers 20. Varför ska jag... leva, fortsätta att leva. Alltså leva vidare i det här tillståndet. Varför gives liv åt dem som plågas så bittert? Åt dem som väntar efter döden utan att den kommer? Suckan har ju blivit mitt dagliga bröd. Det är hans 3 frågor som nu tröstarna hakar på för att försöka tala om för Jobb vad det hela beror på. Och man kan se en viss kontrast nu redan mellan kapitel 1 och 2 som var så triumferande, va? I kapitel 1 och 2, det var ju då mellan kapitel 2 och kapitel 3. 1 och 2 och 3 finns en kontrast. Här är övertygelsen stark om att Gud handlar rätt och så vidare. Övertygelsen stark. Men i kapitel 3, nu börjar den vackla. Varför, Gud, skulle jag födas? Varför ska jag leva vidare? Här ifrågasätter han inte att Gud inte skulle ha någon mening med det, va? I kapitel 1 och 2 så värderas livet högt. Men här så värderas döden högre, verkar det som. I kapitel 3 kan jag inte få dö. Och det fortsätter han med. Och i kapitel 1 och 2 så förtröstar Jobb på Guds goda styre. På Guds styre, Guds styrning och ledning. Men i kapitel 3 så ifrågasätter han Guds goda styre. Var är det någonstans nu, liksom? Ifrågasätter det här. Med sina frågetecken. Varför? I kapitel 1 och 2 är det lovprisning, va? I kapitel 3, klagan. Och vi vet ju varför och vi förstår varför. Och det vet Gud också. Hela tiden. Så det hela boken liksom vänder här i sin karaktär nu. När lidandet har blivit för stort. Eller för utdraget. Ja. Där har väl vår tid gått ut ikväll. Så börjar alltså första rundan av tal med det där. Och jobba vidare på Jobbs bok, så ska vi lära oss en hel del också nästa gång. Och